har precis kommit ut ur Peterskyrkan nu från och har deltagit under konsistoriet. Berätta, vilken är er upplevelse?
Ja, det är det största som jag har varit med på i kanske mitt liv. Att se vår katolska kyrkan växa på det här sättet. Att vi får en kardinal i Sverige.
Ja, det känns som ett väldigt stort historiskt ögonblick som vi fick vara med om. Och kände oss väldigt privilegierade att få vara där.
Hur var stämningen i Peterskyrkan?
Ja, väldigt emotionellt kan jag säga. Alla länder och sång från olika länder och ljud från Afrika och från Latinamerika. Alldeles fantastiskt, verkligen.
Man upplevde att kyrkan är världsvid. Och...
Absolut. Men också respektfull och djupt. Så att man verkligen fick känna att det var en stor moment.
Vad tror ni att det här betyder för den katolska kyrkan i Sverige?
Det betyder nog ganska mycket, tror jag. Jag konverterade i påsk, så jag är ganska ny katolik. Men jag tror att det här är väldigt bra för katolska kyrkan i Sverige. Också för svenska kyrkan, tror jag.
Ni har just deltagit vid konsistoriet, är i Peterskyrkan. Hur beskriver ni den här upplevelsen?
Det är otroligt. Det är ett heligt möte. Det är ett möte med både nu och evigheten på en och samma gång. Det är jättestort.
Var det något särskilt moment under gudstjänsten som kändes extra starkt?
Det som är starkast, som jag tänker på, det är psalm 133 som verkligen talar i detta, tänker jag. Se hur ljuvligt det är när bröder älskar varandra. Det är som den dyrbara oljan som rinner genom skägget ner i Arons skägg. Det är verkligen den här dyrbara kärleken som den heliga ande utgjuter över hela den romersk-katolska kyrkan.
Ja, jag tycker det var fantastiskt att få se så många människor från så många olika delar av världen som kommer tillsammans. De kvinnorna här från Rom som kommer med sina svarta små klänningar och spetssjalar. Och sen kvinnor från Mali och liknande med färgstarka klänningar. Och det är så många olika uttryck, men alla samlas under samma. Och jag är själv inte katolik, men det är fantastiskt att få vara del av denna historiska dag. Och den glädje som man ser hos alla som är här är väldigt stort, väldigt tacksam för den möjligheten.
Johanna Engstedt från Stockholm, du är pilgrim i Rom under denna händelse, konsistorium och påvemässa. Berätta.
Ja, den här historiska händelsen vill jag absolut inte missa. Jag fick den här möjligheten att komma hit och jag är jättetacksam. För jag vill verkligen stå vid kardinal Anders eller kardinal Arborelius sida och visa honom mitt stöd, be för honom och välkomna honom tillbaks till vårt land som kardinal. Och jag hoppas att han förstås fortsätter med sitt arbete, det goda arbete han gör hos oss, och att han inte blir fråntagen. Men,
han är en älskad biskop i stiftet.
Ja, han är en ödmjuk person som vill alla väl, som gör ett bra arbete och leder vår kyrka i Sverige på oss svenskar.
Charlotta Smed från Vatikanradion. Var kommer ni ifrån?
Ja, jag kommer ifrån Skåne, men jag är här på Svenska institutet i Rom, för jag håller på med forskning här.
Och jag kommer från Lilla Vårgårda, Landa Lilla heter det där jag kommer ifrån, men ursprungligen från Västerbotten.
Hur var det att delta idag vid konsistoriet?
Ja, det är en högtidlig, det är viktigt, ämbetet är viktigt.
Sveriges första kardinal genom tiderna. Det är ju otroligt intressant att vara närvarande. Otroligt intressant.
Ska ni vara med imorgon också på mässan?
Ja, det är viktigast nästan. Det är ju Petrus och Paulus. Så det är...
Är du katolik?
Ja. Mm. Ska bli. Ja. Jag har hållit på mycket med forskningar om den katolska kyrkan i många år. Jag håller på att avsluta en bok just nu, så det är det jag håller på att göra på Svenska institutet här nu.
Vad gör du då?
Det är en bok som handlar om hur man använder hästar i påvehovets ceremonier och fester från senantiken och fram till 1929, då det påvliga hovstallet avhästades. Det var en stor den här Petri och Pauli dag. Det var en stor ceremoni involverande hästar. Då överlämnades nämligen La Quinea, den feodala avgiften för kungariket Neapel som bestod av en vit häst. Den lämnades här i Peterskyrkan, alternativt Sala Regia.
När är vi nu? Vilket århundrade?
Det började på 1265 och det förekom oavbrutet till 1788. Sen vägrade den neapolitanske kungen betala den här kinean. Och sen så slöt man ett avtal 1855 att mot att kungen uppförde monumentet till La Immacolata Concezione på Piazza di Spagna så upphävde påven då den här kravet på den feodala avgiften.
Spännande.
Ja, det är väldigt intressant.
Även under de här processionerna mellan Peterskyrkan och Lateranbasilikan.
Så ja, då red påven. Och då tog man ju, så att säga, då återskapades ju den påvliga monarkin enligt den gamla, så att säga, processorordningen som var fram till kyrkostatens fall. Sen var det en lite annan symbolik i den som var på 1900-talet, men fram till kyrkostatens fall, då red han, alternativt åkte kaross på 1800-talet. Men då red han den vita hästen smyckad i rött och guld.
Tack så mycket.
Jag heter Vanja Engström och jag bor i Stockholm.
Ja, Madeleine Ankarsvärd Avenius är också i Stockholm.
Och nu har ni rest ner till Rom som pilgrimer för att delta när kardinal Anders Arborelius har blivit kardinal idag.
Santiago-föreningen lockade faktiskt med en resa. Så att vi nappade nästan direkt. Alltså. Men man tänker ju sådär, alltså, åka så här långt i värmen och så. Men jag åkte faktiskt till Franciscus när han kom till Malmö. Och det var ett ännu större äventyr, får man säga. Nu har vi bara haft det bra. Ja.
Och vi bara, ja. Jag var med på den tiden när kardinalen hette Broder Anders nere i klostret. För vi hör till sekularorden.
Så du har känt Broder Anders länge?
Ja, visst. Ovia. Han fick komma och ersätta Broder Wilfrid en gång i tiden. För att Broder Wilfrid var inne för en hjärtoperation. Och då så skulle nuvarande kardinalen då ersätta honom. Och då lämnade han klostret och kom ut och visade sig för oss extra. För att han
rätt uppe hos Birgittas systrar på Falungården. Alltså. Ja, men vi har ju varit på reträtter där i Norraby, alltså med Broder Anders. Det har vi varit, ja, ja. Och det är fantastiskt, alltså när han blev biskop, alltså trodde man ju inte att det var sant. Men kardinal, alltså det är ofattbart, alltså vi bara jublar, alltså det alltså för hela Sverige. Och det är så roligt för vänner kommer och säger: nej men grattis, jag förstår att du är väldigt glad, säger sådana som inte alls bryr sig om kyrkan eller så. Så att det är så här.
De förstår att det är stort.
Ja, det förstår de. Ja.
Och i min familj har vi varit katoliker ända sedan drottning Josefinas tid i Sverige. Och det gör ju liksom att man har väntat på den här stunden att vi ska få synas och höras och vara med.
På ett annat sätt. Och ni är sekular karmeliter?
Ja, det innebär ju faktiskt att man lever ju ute i världen, men man avger löften. Alltså. Men först är man ju så kallad novis eller kandidat, va? Och sen avger man ett årigt löfte och sen treårigt och sen evigt löfte. Ja. Så att det är ganska strängt på det sättet. Alltså, vi har ju vissa regler som vi ska följa, va? Dessa tider varje dag och åka på reträtt minst en gång om året och så. Men det är så glädje att vara karmelit.
Vad är det i Karmels andlighet som är speciell?
Det är inre bönen. Så att man ägnar sig åt den, alltså. En sorts meditation då, en halvtimme om dagen åtminstone.
Ja, så kan man väl säga att vi har ju sådana fantastiska lärare. Teresa av Avila, Johannes av Korset och lilla Teresa av Jesusbarnet och Edith Stein, bara för att nämna dem. Ja, vi har ju så beviljat på det så sätt att vi kan läsa och höra på deras, om deras liv och så på våra reträtter. Och när Teresa då, när 500-årsjubileet, så var vi en grupp som åkte med biskop Anders till Avila, eller Kastiljen där, och åkte runt på alla. Vi åkte alltså i den heliga Teresas spår i Kastiljen, de viktigaste klostren och så. Och biskop Anders var med oss, vi bodde tillsammans med honom i olika kloster. Så att det var också ett underbart fint minne.
Hur var det då att se honom komma in i procession med påven? En av fem kardinaler.
Alltså så starkt.
Vi såg ju inte sådär jättebra, men vi skymtade och lite så, och man kände verkligen.
Men innan för hela processionen, då fick vi stå och heja och ropa Maria Gren.
Berätta om dina intryck under konsistoriet.
Jag blev väldigt rörd. Jag hade inte riktigt väntat mig att jag skulle bli så rörd som jag blev. Och jag blev väldigt tagen av bönerna under ceremonin. Att de så fokuserade på kardinalens egentliga uppdrag. Så det grep mig. Och jag satt så pass bra till så att jag kunde liksom följa med utan att bli störd av folkmassor. Så det var mycket gripande. Och det var också gripande när kardinalerna gick ner och hälsade på sina vänner eller sitt folk eller vad det nu var. Jag råkade sitta bredvid en familj som var bekanta med kardinalen från El Salvador. Och bakom var det de från Mali. Så att det var en väldigt fin gemenskap medan vi väntade. Och det grep mig.
Och som svensk katolik, att komma till Peterskyrkan och just uppleva den här universaliteten som blir så tydlig. Mm.
Det är ju det som griper. Och det känns också väldigt fint att en sån person som biskop Anders, som är så lite karriärist. Alltså när man lever i ett samhälle där också kyrkliga ämbeten på något sätt är eftersträvansvärt för ens karriärmöjlighet, eller där biskopar väljs och man ställer kandidater mot varandra, så kan jag inte tänka mig ett tydligare exempel på ödmjukhet. Och jag vet också att han själv ser detta snarare som ett offer som han gör, att ta emot både att bli biskop och att bli kardinal. Så att jag tycker det är ett enormt stort föredöme för oss andra, vad det är man söker.
Vad tror du att han kan bidra med i den här närmare kontakten som han ändå kommer att ha med påven i Rom?
Ja, jag tror att han kommer kunna bidra med det som är väsentligt i kyrkan just nu, nämligen de som lever i marginalen på alla sätt, på alla plan. Inte bara att vi lever liksom i antipoden rent geografiskt, men också för att man lever i utkanten och har kontakt med människor som lever i sekulära sammanhang och där andra frågor är intressanta. Och det tror jag han har mycket att bidra med. Och också för att han är en lyssnande människa. Han är inte den som omedelbart formulerar sig i slagkraftiga, träffsäkra one-lines, utan han är en person som lyssnar, och det tror jag är en bra förutsättning.
Så Gustav Ahlman, prästseminarist i Sankt Martins kommunitet i Frankrike.
Berätta, du har nu kommit ner från Frankrike till för att delta vid konsistoriet här i Peterskyrkan idag. Vilken är din upplevelse?
Alltså, jag tänkte då att vad det betyder liksom att biskop Anders nu har blivit utnämnd till kardinal. Och då tänkte jag på tre saker. För det första är det uppenbart då att det är en kardinal från Sverige. Att Sverige blir så uppmärksammat. Att den katolska kyrkan i Sverige framförallt blir uppmärksammad. Och att kanske i fortsättningen så kommer man inte tänka att kyrkan i Sverige är inte längre synonymt med den svenska lutherska kyrkan som det är för många fortfarande. Utan att, så det är väldigt viktigt självklart. Sen tänker jag för det andra, just det, så är det så fint också att det är en karmelit som blir utnämnd till kardinal. En som har bott i ett karmelitkloster i 20 år. Och det tror jag också ger en viktig signal också, att även kyrkans högsta prelater måste bevara ett intensivt böneliv och att verkligen vara kontemplativa människor. Och sen tänker jag också att biskop Anders är så otroligt duktig på att skapa enhet inom kyrkan. Att verkligen ena alla de olika fraktioner och sådär. Att kunna vara en vän med alla och samtidigt säga klart och tydligt, att stå fast för det som är sant. Så det gläder mig på många sätt att biskop Anders nu har blivit gjord till kardinal.
Vad tror du att det betyder för Vatikanen att att ha en närmare relation med Sverige som det nu blir med kardinal Anders Arborelius?
Jag tänker då framförallt att, att den situationen där katolska kyrkan är en kraftig minoritet i Sverige får en större uppmärksamhet, att arbetet för kristen enhet, att för alla kristnas återförenande kommer att bli ännu, liksom, ännu mer uppmärksammat. Det var det liksom redan i och med påvens besök i Sverige förra året och helgonförklaringen och av Sankta Maria Elisabeth Hesselblad och så. Men jag tänker att den situationen som vi har, den katolska kyrkan i Sverige har, det kommer vara något som kommer uppmärksammas mera. Och då har vi också just den här situationen där Sverige har tagit emot väldigt många invandrare som många ser som ett problem. Vad ska vi göra med alla de här invandrarna? Medan den katolska kyrkan i Sverige är ju beroende av och är väldigt tacksam för alla katolska invandrare som har, det är tack vare dem som katolska kyrkan i Sverige ändå är ganska, ganska stor och har över 100 000 medlemmar, liksom, nästan 200 000. Så jag tänker att just det här att kunna se, få sätta ljus på den här ekumeniska dialogen och den katolska kyrkans situation i minoritetsländer som Sverige och se hur katolska kyrkan kan vara en positiv kraft vad gäller integrationen av invandrare också.